From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu söndagens förmiddagsmöte under den 186:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftlig tillstånd är förbjuden. President Henry B. Eyring, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome you.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till söndagens förmiddagsmöte av den 186:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig leda det här mötet. Vi sänder en hälsning och välsignelse till de av er som deltar över hela världen via radio, television, internet eller satellitöverföring. Vi uppmärksammar och välkomnar de generalauktoriteter och generalämbetsmän som är närvarande den här förmiddagen. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Andrew Unsworth och Clay Christiansen vid orgeln. Kören inledde med Let Zion in her beauty rise och sjunger nu Se dagen gryr och mörkret flyr. Inledningsbön får vi sedan av äldste Anthony D. Perkins i de 70s kvorum och kören sjunger Jag kan följa Guds plan.
Our Father who art in heaven, we are grateful.
Vår Fader i himlen, vi är tacksamma över att vi kan samlas här idag. Vi är tacksamma för evangeliets återställelse, för att dagen har grytt. Vi är tacksamma för att du visade dig själv och din son för profeten Joseph Smith och för att evangeliet återställs i sin fullhet. Vi är tacksamma för änglar som kom från himlen för att återställa prästernas nycklar och för de sanningar som kom genom Mormons bok ur marken för att vittna om din son och hans försoning. Idag har miljontals av dina barn samlas här och i hem och i möteshus över världen för att höra Guds goda ord. Vi ber att du må välsigna och styrka din profet, president Thomas S. Monson, på samma sätt som du stärkte kung Benjamin när han var gammal så att han kan få leverera sitt budskap till oss idag. Må våra hjärtan också förändras så att vi inte har någon önskan att göra ont utan att vi vill göra gott för alltid. Vi inbjuder din ande att vara med oss idag så att de som kan vackla i sin tro kan stärkas, att de som har frågor ska kunna få dem besvarade och att de som har krossade hjärtan ska kunna känna en läkning. Vi ber om hopp, om att din försoning ska kunna komma till oss. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen.
It will now be our privilege.
Nu har vi förmånen att få lyssna till vår profet, president Thomas S. Monson. Efter president Monsons tal sjunger kören Du kan sprida himmelsk ljus. Vi får sedan nöjet att höra ifrån syster Bonnie L. Oskarsson, unga kvinnors generalpresident. Efter henne talar biskop W. Christopher Waddell i presiderande biskopsrådet.
Brothers and sisters.
Bröder och systrar, innan jag inleder mitt tal idag vill jag tillkänna 4 nya tempel som under kommande månader och år ska byggas på följande platser: Quito, Ecuador; Harare, Zimbabwe; Belém, Brasilien; och ett andra kapell i Lima, Peru. När jag blev medlem i 12 apostlarnas forum 1963 fanns det 12 tempel i drift i hela kyrkan. I och med invigningen av templet i centrala Provo för 2 veckor sedan finns det nu 150 tempel i drift över hela världen. Vi är så tacksamma för de välsignelser vi får i dessa heliga hus. Nu, mina bröder och systrar, vill jag uttrycka min tacksamhet för möjligheten att dela med mig av några tankar till er den här morgonen. Jag har på senare tid funderat över val. Någon har sagt att historiens grind hänger på små gångjärn. Och det är likadant med våra liv. De val vi gör formar vårt öde. När vi lämnade förutillvaron och påbörjade jordelivet förde vi med oss handlingsfrihetens gåva. Vårt mål är att uppnå celestial härlighet, och de val vi gör avgör till stor del om vi når vårt mål eller inte. De flesta av er är väl bekanta med Lewis Carrolls klassiker Alice i Underlandet. Ni minns säkert att hon kom till ett vägskäl där hon såg 2 stigar åt motsatta håll. Medan hon funderar över vilken väg hon ska gå stöter hon på Cheshire-katten och frågar honom: vilken väg ska jag ta? Katten svarar: det beror på vart du vill komma. Om du inte vet vart du vill komma har det egentligen ingen betydelse vilken väg du tar. Till skillnad från Alice vet vi vart vi vill komma, och det har betydelse vilken väg vi tar. För den väg vi följer i det här livet leder till vår destination i nästa liv. Må vi välja att inom oss själva bygga upp en stor och mäktig tro som blir vårt mest effektiva försvar mot motståndarens planer. En äkta tro. Det slags tro som bär oss och stärker vår önskan att välja det rätta. Utan sån tro kommer vi ingenstans. Med den kan vi uppnå våra mål. Även om det är viktigt att göra kloka val, kommer tillfällen när vi gör oförståndiga val. Omvändelsens gåva som vår frälsare gav oss gör det möjligt för oss att korrigera kursen så att vi kan återvända till vägen som leder till den celestiala härlighet vi söker. Må vi ha mod att trotsa den allmänna opinionen. Må vi alltid välja det svåra och rätta istället för det felaktiga och lätta. När vi tänker över de beslut vi fattar varje dag, om vi ska välja si eller så väljer vi rätt om vi väljer Kristus. Att det alltid ska vara så är min uppriktiga och ödmjuka bön i Jesu Kristi, vår Herres och Frälsares namn. Amen.
Song.
On March 30th, just one
den 13 mars, för bara ett år sedan, togs lille tvåårige Ethan Karnaseka från American Fork i Utah in på sjukhus med lunginflammation och vätska i lungorna. Två dagar senare hade hans tillstånd blivit så allvarligt att han behövde flygas med helikopter till Primary Children's Hospital i Salt Lake City. Hans oroliga mamma Michelle fick sitta fram till och följa med sin son. Hon fick ett headset så att hon kunde kommunicera med de andra i helikoptern. Hon kunde höra läkarna som arbetade med hennes lilla sjuke pojke. Och eftersom Michelle är barnsjuksköterska själv visste hon tillräckligt för att förstå att Ethan var illa däran. I detta kritiska ögonblick såg Michelle att de flög rakt över templet i Draper. Från luften såg hon ut över dalen och kunde också se templen i Jordan River och Ochre Mountain och till och med templet i Salt Lake City i fjärran. Tanken slog henne. Tror du på det här eller inte? Hon berättar om upplevelsen. Jag hade lärt mig om templets välsignelser och att familjen är evig i primär och i unga kvinnor. Jag spred budskapet om familjen till det goda folket i Mexiko när jag var missionär. Jag beseglades till min evige livskamrat för tid och all evighet i templet. Jag höll lektioner om familjen som ledare i unga kvinnor och återgav berättelser om eviga familjer för mina barn på våra hemmaftnar. Jag visste det, men trodde jag på det? Mitt svar kom lika snabbt som frågan hade dykt upp. Anden bekräftade i mitt hjärta och sinne det svar jag redan visste. Jag trodde på det. I det ögonblicket utgöt jag mitt hjärta i bön till min himmelske fader och tackade honom för den kunskap och tro som jag hade på att familjen verkligen är evig. Jag tackade honom för hans son Jesus Kristus som gjorde allt detta möjligt. Jag tackade honom för min son och lät min himmelske fader veta att om jag behövde ta hem min lille, att han behövde ta hem min lille Ethan till sitt himmelska hem, så var det okej. Jag litade helt på min himmelske fader och jag visste att jag skulle få träffa Ethan igen. Jag var så tacksam att jag i ett krisläge hade kunskapen och tron på att evangeliet var sant. Jag kände frid. Ethan tillbringade flera veckor på sjukhuset och fick medicinsk specialvård. Bönerna, fastan och tron hos nära och kära i kombination med vården gjorde det möjligt för honom att lämna sjukhuset och återvända hem till sin familj. Idag är han frisk och kry. Det här avgörande ögonblicket bekräftade för Michelle att det som hon lärt sig hela sitt liv var mer än bara ord. Det var sant. Blir vi ibland så vana vid de välsignelser vi fått som medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga att vi inte helt förstår miraklet och majestätet i att vara lärjungar i Herrens sanna kyrka? Har vi någonsin gjort oss skyldiga till att vara otacksamma för den största gåva vi kan få i det här livet? Frälsaren själv lärde: om du håller mina bud och håller ut in till änden skall du få evigt liv. Vilken gåva är den största av alla Guds gåvor? Vi tror att den här kyrkan är mer än bara ett bra ställe att gå till på söndagarna för att lära sig hur man blir en bra människa. Det är mer än bara en härlig kristen förening där vi kan umgås med moraliskt högtstående människor. Det är inte bara en uppsättning goda idéer som föräldrar kan undervisa sina barn om där hemma så att de blir ansvarstagande, trevliga människor. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga är oändligt mer än allt det där. Tänk ett ögonblick på de djupsinniga påståenden vi gör som kyrka. Vi tror att samma kyrka som Jesus Kristus grundlade när han var på jorden har blivit återupprättad genom en profet kallad av Gud i vår tid. Och att våra ledare har samma prästadöme och myndighet att handla i Guds namn som de forntida apostlarna hade. Det kallas Guds prästadöme. Vi påstår att vi genom den här återställda myndigheten kan ta emot sådana frälsande förrättningar som dop och njuta av att alltid ha den renande och förfinande heliga andens gåva med oss. Vi har apostlar och profeter som leder och styr den här kyrkan genom prästadömets nycklar, och vi tror att Gud talar till sina barn genom dessa profeter. Vi tror också att prästadömets kraft gör det möjligt att ingå förbund och ta emot förrättningar i heliga tempel, vilket ger oss möjlighet att en dag återvända till Guds närhet och bo hos honom för evigt. Vi påstår också att familjer genom samma kraft kan bindas samman för evigt när par ingår i det nya och eviga äktenskapsförbundet i de heliga byggnader som vi bokstavligen tror är Guds hus. Vi tror att vi kan få dessa frälsande förrättningar utförda inte bara för oss själva utan också för våra förfäder som levde på jorden utan att ha möjlighet att delta i de här viktiga frälsande förrättningarna. Vi tror att vi kan utföra ställföreträdande förrättningar för våra förfäder i dessa heliga tempel. Vi tror att vi genom en profet och Guds kraft har fått ytterligare skrifter som tillsammans med Bibeln vittnar om att Jesus Kristus är världens frälsare. Vi hävdar att Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga är Guds rike och den enda sanna kyrkan på jorden. Den kallas Jesu Kristi kyrka eftersom han är dess överhuvud. Det är hans kyrka, och allt det här är möjligt tack vare hans försoningsoffer. Vi tror att de här utmärkande dragen inte kan återfinnas på någon annan plats eller i någon annan organisation på jorden. Andra religioner och kyrkor är goda och uppriktiga, men ingen av dem har myndighet att erbjuda de frälsande förrättningarna som finns i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi har kunskap om dessa ting, men tror vi på dem? Om det här är sant, då har vi det bästa budskapet om hopp och hjälp som världen någonsin har hört. Att tro på dem har evig betydelse för oss och för dem vi älskar. För att tro måste vi föra evangeliet från sinnet till hjärtat. Det är möjligt att bara slentrianmässigt leva efter evangeliet därför att det förväntas av oss, eller för att det är den kultur vi har vuxit upp i, eller för att det är en vana. Några har kanske inte upplevt det som kung Benjamins folk kände efter hans övertygande predikan. De ropade alla med en röst och sa: ja, vi tror alla de ord som du har talat till oss, och vi vet även att de är vissa och sanna tack vare Herren den allsmäktiges ande, som har åstadkommit en mäktig förändring inom oss eller i våra hjärtan, så att vi inte längre har någon benägenhet att göra ont utan att ständigt göra gott. Vi behöver alla sträva efter att få våra hjärtan och själva vår natur förändrade, så att vi inte längre har begär att följa världens vägar utan att behaga Gud. Sann omvändelse är en process som sker med tiden och som inbegriper villigheten att utöva tro. Den sker när vi söker i skrifterna istället för på internet. Den sker när vi lyder Guds bud. Omvändelse sker när vi tjänar människorna omkring oss. Den kommer genom uppriktig bön, regelbundna tempelbesök och genom att trofast uppfylla våra gudagivna ansvar. Det krävs konsekvens och daglig ansträngning. Jag får ofta frågan, vilken är den största utmaning vår ungdomar ställs inför idag? Jag svarar att jag tror att det är det ständiga inflytandet från den stora och rymliga byggnaden i deras liv. Om Mormons bok uttryckligen skrevs för vår tid, kan vi inte undgå att se hur relevanta budskapen i Lehis syn av livets träd är för oss alla, och vilken effekt det blir när de pekar finger och hånar i den stora och rymliga byggnaden. Det jag tycker är mest hjärtskärande är beskrivning av de som redan har kämpat sig fram genom mörkrets dimmor på den trånga och smala stigen, som har klamrat sig fast vid ledstången av järn och som har nått sitt mål och fått smaka på den rena och ljuvliga frukten från livets träd. Sedan står det i skriften att de utsökt klädda människorna i den stora och rymliga byggnaden föreföll håna och peka finger åt dem som hade kommit fram och som åt av frukten. Och sedan de hade smakat på frukten skämdes de på grund av de som blev gäck med dem, och de avföll och kom in på förbjudna stigar och gick förlorade. De här verserna beskriver de av oss som redan har Jesu Kristi evangelium i våra liv, oavsett om vi föddes in i det eller var tvungna att kämpa oss fram genom mörkrets dimmor för att finna det. Har vi smakat dess frukt, vilken är högst dyrbar och begärlig och som har förmågan att ge oss evigt liv, den största av alla Guds gåvor. Vi behöver bara fortsätta ta del av frukten och inte ge akt på dem som gör nära vår tro eller som roas av att skapa tvivel eller som kritiserar kyrkans ledare och lärosatser. Det är ett dagligt val vi gör, att välja tro framför tvivel. Äldste M. Russell Ballard har manat oss: stanna i båten, använd flytväst och håll er fast med båda händerna. Som medlemmar i Herrens kyrka är vi redan i båten. Vi behöver inte leta bland världens filosofier eller sanning som ger tröst, hjälp och vägledning så att vi tryggt kan ta oss igenom livets prövningar. Vi har redan den. Precis som Ethans mor kunde granska det hon så länge trott på och med förtröstan säga: jag tror på det i krisens stund, kan vi också göra det. Jag vittnar om att vårt medlemskap i Herrens rike är en ovärderlig gåva. Jag vittnar om att välsignelserna och friden Herren har i beredskap för dem som är lydiga och trofasta överträffar vårt mänskliga förstånd. Jag vittnar för er om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
A few years ago, our daughter and son-in-law were asked to team teach.
För några år sedan fick min dotter och svärson i uppdrag att tillsammans undervisa en primärklass med 5 aktiva 4-åriga pojkar. Vår dotter ansvarade för undervisningen och vår svärson ansvarade för att upprätthålla ordningen. Båda gjorde sitt bästa för att bibehålla en känsla av lugn i det kaos som ibland rådde, för att kunna lära barnen evangeliets principer. Under en särskilt stökig lektion, när vår svärson upprepade gånger hade varnat en sprallig liten pojke, tog han med sig 4-åringen ut ur klassrummet. när han var utanför rummet och han skulle prata med den lilla pojken om hans uppförande. Och att de behövde hitta hans föräldrar. Hej, den lilla pojken var svärson när han kunde säga ett ord. Och med sin hand i luften utbrast han känslosamt: ibland är det bara svårt för mig att tänka på Jesus. På vår resa genom jordelivet kommer vi, oavsett hur fantastiskt vårt tilltänkta mål är och hur upplivande resan än kan vara, att utsättas för prövningar och sorger längs vägen. As Joseph B. Worthlin sa, elände och bedrövelse kommer så småningom till oss alla. Någon gång i livet måste alla uppleva sorg. Ingen är undantagen. I sin visdom skyddar inte Herren någon från sorg och bedrövelse. Men vår förmåga att känna frid under denna resa beror till stor del på om också vi har svårt att tänka på Jesus. Sinnesfrid, samvetsfrid och hjärtefrid är inte ett resultat av vår förmåga att undvika prövningar, sorg eller förtvivlan. Trots vår uppriktiga vädjan kommer inte varje storm att ändra riktning eller varje sjukdom botas. Och vi kommer kanske inte helt att förstå varje lära, princip eller sedvänja som profeter, siare och uppenbara undervisar oss om. Ändå har vi blivit lovade frid på ett villkor. I Johannes evangeliet undervisar frälsaren om att vi trots livets prövningar kan vara vid gott mod. Vi kan ha hopp och vi behöver inte frukta. Som han har sagt, ni ska ha frid i mig. Tro på Jesus Kristus, hans försoningsoffer, är och kommer för alltid förbli evangeliets första princip och den grund på vilken vi bygger vårt hopp om frid i den här världen och evigt liv i den kommande världen. För att hjälpa oss att finna frid mitt i det dagliga livets utmaningar har vi fått ett enkelt mönster för att hjälpa oss att hålla tankarna fokuserade på frälsaren som sa: lär av mig och lyssna till mina ord. Vandra i min andes ödmjukhet och du ska ha frid i mig. Jag är Jesus Kristus. Lär, lyssna och vandra. Tre steg med ett löfte. För det första, lär av mig. I Jesaja läser vi: ja, många folk ska gå iväg och säga, kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar. I det ständigt växande antalet tempel som finns i världen lär vi oss om Jesus Kristus och hans roll i faderns plan som den här världens skapare, som vår frälsare och återlösare och som källan till vår frid. President Monson har sagt, världen kan vara problematisk och svår att leva i. När du och jag besöker Guds heliga hus, när vi minns de förbund vi sluter där inne, får vi styrka att bära varje prövning och övervinna varje frestelse. I detta heliga hus finner vi frid. Under ett uppdrag på en stavskonferens när jag kände i Sydamerika för några år sedan mötte jag ett par som sörjde sin nyfödda sons bortgång. Det var en intervju under konferensen som jag för första gången träffade broder Tumiri och fick höra talas om hans förlust. Under vårt samtal berättade han att han inte bara sörjde sin sons död utan också var förtvivlad över att han aldrig skulle få träffa honom igen. Han förklarade att de som relativt nya medlemmar i kyrkan hade sparat ihop tillräckligt mycket pengar för att resa till templet en gång innan deras lilla pojke föddes och hade beseglat som par och till sina två döttrar. Sen beskrev han hur de hade sparat pengar för ännu en resa till templet men att de inte hade kunnat ta med sig sin lilla pojke för att beseglas även till honom. Jag förstod att det nog rörde sig om ett missförstånd och förklarade att han visst skulle få se sin son igen om han förblev trofast. Eftersom den beseglingsförrättning som band honom samman med sin fru och sina döttrar räckte för att också binda honom till sin son som hade fötts inom förbundet. Förbluffad frågade han mig om det verkligen var sant och jag bekräftade att det var det. Då frågade han om jag kunde prata med hans fru som hade varit otröstlig under de två veckor som följt sedan deras son dött. På söndags eftermiddagen efter konferensen träffade jag syster Tumiri och förklarade denna underbara lära även för henne. Med smärtan av hennes förlust fortfarande färsk men nu med en strimma hopp frågade hon mig med tårar i ögonen: kommer jag verkligen få hålla min lille pojke i famnen igen? är han verkligen min för evigt? Jag försäkrade henne om att om hon höll sina förbund så skulle beseglingsmakten som finns i templet och som verkar genom Jesu Kristi myndighet verkligen göra det möjligt för henne att vara med sin son igen och hålla honom i famnen. Trots att syster Tumiri var förkrossad över sin sons död lämnade hon vårt möte med tårar av tacksamhet och fylld av frid tack vare templets heliga förrättningar, vilka vår frälsare och återlösare gjort möjliga. Varje gång vi besöker templet är det allt det vi hör, gör och säger, varje förrättning som vi deltar i och varje förbund som vi sluter mot Jesus Kristus. Vi känner frid när vi hör hans ord och lär oss av hans exempel. President Hinckley sa, ta dig till Herrens hus, känn hans ande där och var ensam med honom, så kommer du att uppleva en frid som du inte kan finna någon annanstans. För det andra, lyssna till mina ord. I Lärnaförbunden läser vi antingen genom min egen röst eller genom mina tjänares röst, ty det är detsamma. Från Adams dagar genom historien fram till vår nutida profet Thomas Spencer Monson har Herren talat genom sina bemyndigade representanter. De som väljer att lyssna och ge akt på Herrens ord som de framförs av hans profeter finner trygghet och frid. I Mormons bok finner vi, som syster Oskarsson visade, många exempel på hur viktigt det är att följa profetiska råd och stödja profeten, bland annat det vi lär oss av Lehis syn om livets träd, som finns i första Nefi kapitel 8. Aldrig har den stora och rymliga byggnaden varit mer fullsatt, eller oväsendet som kommer från dess öppna fönster mer vilseledande, hånfullt och förvirrande än i vår tid. I det här stycket läser vi om två grupper av människor och hur de reagerade på ropen från byggnaden. Med början i vers 26 läser vi: och även jag såg mig om och såg på andra sidan floden med vatten en stor och rymlig byggnad. Att den var fylld med människor och de föreföll håna och peka finger åt dem som hade kommit och som åt av frukten. Och sedan de hade smakat på frukten skämdes de på grund av dem som drev jäck med dem. Och de avföll och kom in på förbjudna stigar och gick förlorade. I vers 33 läser vi om andra som reagerade på ett annat sätt på det jäckande och hån som kom från byggnaden. Profeten Lehi förklarar att människorna i byggnaden hånfullt pekade finger åt mig och även åt dem som åt av frukten. Men vi gav inte akt på dem. En avgörande skillnad mellan de som skämdes av eller gick förlorade och de som inte gav akt på hånet från byggnaden och som stödde profeten finner vi två meningar. För det första, sen de hade smakat. Och för det andra, de som åt. Den första gruppen hade kommit fram till trädet, stöttat profeten ett tag, men bara smakat på frukten. Eftersom de inte fortsatt att äta lät de glåporden påverka dem. Förde de ifrån profeten och in på förbjudna stigar där de gick förlorade. Till skillnad från de som smakade och avföll fanns det personer som fortsatte att äta av frukten. De här personerna ignorerade tumulten från byggnaden, stödde profeten och åtnjöt den trygghet och frid som det medförde. Vår förpliktelse mot Herren och hans tjänare kan inte vara en deltidssyssla. Då gör vi oss själva sårbara för de som försöker tillintetgöra vår frid. När vi lyssnar på Herren genom hans bemyndigade tjänare står vi på heliga platser och kan inte rubbas. Motståndaren ger oss falska lösningar och det kan verka som om de ger oss svar. Men de tar oss ännu längre bort från den frid som vi söker. Han erbjuder en hägring som ser ut att vara äkta och trygg. Men som liksom den stora och rymliga byggnaden till slut rasar och förgör alla som söker frid inom dess väggar. Vi finner sanningen något så enkelt som en primärsång. Profeten säger, håll alla buden, då finner du trygghet, då finner du frid. För det tredje, vandra i min andes ödmjukhet. Oavsett hur långt bort från stigen vi vandrar, inbjuder frälsaren oss att återvända och vandra med honom. Denna inbjudan att vandra med Jesus Kristus är en inbjudan att följa honom till Getsemane och från Getsemane till Golgata och från Golgata till hans grav. Det är en inbjudan att ge akt på och tillämpa hans stora försoningsoffer vars omfattning är lika personlig som den är oändlig. Det är en inbjudan att omvända oss, använda oss av hans renande kraft och fatta hans kärleksfulla utsträckta armar. Det är en inbjudan att känna frid. Vi har alla någon gång i livet känt smärtan och sorgen som förknippas med synd och överträdelse. För om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om våra synder än är blodröda, kan de, om vi tillämpar Jesu Kristi försoning och vandrar med honom genom uppriktig omvändelse, bli vita som ull. Om vi än har tyngts av skuld, skall vi finna frid. Alma den yngre tvingades att konfrontera sina synder när Herrens ängel besökte honom. Han beskrev upplevelsen med följande ord. Min själ var fullständigt söndersliten och plågad av alla mina synder. Ja, jag insåg att jag hade gjort uppror mot min Gud och att jag inte hade hållit hans heliga bud. Så allvarliga var hans synder, och mitt i detta kval fortsätter han. Då kom jag även ihåg att jag hade hört min far profetera för folket angående en viss Jesus Kristus. En Guds son som skulle komma för att sona världens synder. Jag ropade i mitt hjärta, o Jesus du Guds son, förbarma dig över mig. Och inte förrän jag ropade till Herren Jesus Kristus som barmhärtighet fick jag förlåtelse för mina synder. Men se, jag ropade till honom och jag fick frid i min själ. Liksom Alma kan vi också få frid i vår själ när vi vandrar med Jesus Kristus, omvänder oss från våra synder och tillämpar hans läkande kraft i våra liv. Den frid vi alla söker kräver mer än en önskan. Den kräver att vi handlar genom att lära oss om honom, genom att lyssna till hans ord och genom att vandra med honom. Vi kanske inte har förmågan att kontrollera allt som händer runt omkring oss, men vi kan kontrollera hur vi tillämpar mönstret för frid som Herren har gett oss. Ett mönster som gör det lätt att ofta tänka på Jesus. Jag vittnar om att Jesus Kristus är vägen och sanningen och livet. Och att det enbart är genom honom som vi kan finna sann frid i det här livet och det eviga livet i den kommande världen. I Jesu Kristi namn. Amen.
On a signal from the conductor.
På körledarens tecken står församlingen upp och sjunger med kören O fröjda dig, du jord. Efter sången får vi höra från äldsterna D. Todd Christofferson och Quentin L. Cook i de 12 apostlarnas korum. Kören sjunger sedan Press Forward Saints.
This is the 186th annual general conference.
Det här är den 186:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Rejoice, O Lord, is He, your God. I speak today of fathers. Fathers are fundamental in the divine plan.
Jag fokuserar idag på det goda som män kan göra i den högsta av de manliga rollerna, make och far. Jag ska idag tala om fäder. Fäder är grundläggande i den gudomliga lyxalighetsplanen. Och jag vill höja min röst till stöd för dem som vill uppfylla den kallelsen väl. Att prisa och uppmuntra faderskap och fäder är inte att skambelägga eller avfärda någon. Och idag fokuserar jag helt enkelt på det goda som män kan göra i den högsta av de manliga rollerna som make och far. David Blankenhorn, författaren till boken Fathers America, har sagt: idag är det amerikanska samhället fundamentalt splittrat och ambivalent i sin uppfattning av faderskapet. En del människor minns det inte ens, andra blir förnärmade av det. Åter andra, där blir det inte så få familjeexperter, förnekar det eller föraktar det. Många andra motsätter sig det inte direkt, men är inte speciellt engagerade i det. Många önskar att vi kunde göra någonting åt det, men tror att samhället inte enkelt kan eller vill längre. Som kyrka tror vi på fäder. Vi tror på förebilden om mannen som sätter sin familj främst. Vi tror att fadern enligt gudomlig plan ska presidera över sin familj i kärlek och rättfärdighet och kan ha ansvaret att sörja för och beskydda sin familj. Vi tror att fäder och mödrar i sina kompletterande ansvar i familjen är skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar. Och vi tror att fäder är långt ifrån överflödiga. De är unika och oersättliga. Vissa ser nyttan med faderskapet ur ett socialt perspektiv och något som förpliktigar män till sina avkomma. Tvingar dem att vara goda medborgare och tänka på andras behov. Och kompletterar moderlig investering i barn med faderlig investering i barn. Kort sagt, är det viktigt för män att vara fader? Det är viktigt för barn att ha fäder. Det är viktigt för samhället att skapa fäder. Dessa tankar är visserligen sanna och viktiga, men vi vet att faderskap är så mycket mer än en social konstruktion eller en produkt av evolutionen. Faderns roll är av gudomligt ursprung och började med en fader i himlen och i den här jordiska sfären med fader Adam. Det fullkomliga och gudomliga uttrycket för faderskap är vår himmelska fader. Hans personlighet och egenskaper innefattar ett överflöd av godhet och fullkomlig kärlek. Hans verk och härlighet är hans barns utveckling, lycka och evigt liv. Fäder i den här fallna världen kan inte göra anspråk på något som kan jämföras med himlens majestät. Men när de är som bäst försöker de efterlikna honom och de arbetar sannligen i hans verk. Det ges ett anmärkningsvärt och allvarligt förtroende. För oss män blottlägger faderskapet våra svagheter och vårt behov av att bli bättre. Faderskap kräver uppoffringar, men det är en källa till ojämförlig tillfredsställelse och glädje. Återigen, det yttersta föredömet är vår himmelska fader som älskar oss, sina andebarn, så mycket att han gav oss sin enfödde son för vår frälsning och upphöjelse. Jesus sa: ingen har större kärlek än han som ger sitt liv för sina vänner. Fäder ger uttryck för sån kärlek när de ger sina liv dag för dag genom att arbeta för att hjälpa och försörja sina familjer. En fars kanske allra viktigaste arbete är att vända sina barns hjärtan till deras himmelska fader. Om en far genom sitt föredöme såväl som sina ord kan visa vad trohet mot Gud är i sitt dagliga liv, då har den fadern skänkt sina barn nyckeln till frid i det här livet och i evigt liv i den kommande världen. En far som läser skrifterna för och med sina barn bekantar dem med Herrens röst. I skrifterna ser vi om och om igen en betoning på föräldrarnas ansvar att undervisa sina barn och så vidare. Om det är Sion eller i någon av dess organiserade stavar finns föräldrar som har barn och som inte lär dem att vid 8 års ålder förstår läran omvändelse, tro på Kristus och den levande Gudens son. Och om dopet och den helige andens gåva genom handpåläggning ska synden vila på föräldrarnas huvuden. Och de ska även lära sina barn att be och vandra rättrådigt inför Herren. 1833 tillrättavisade herren Joseph Smith, Sidney Rigdon och Frederick G. Williams, medlemmar i det första presidentskapet, för att de inte nog uppmärksammat plikten att undervisa sina barn. Du har inte undervisat dina barn om ljus och sanning i enlighet med befallningarna, och den onde har ännu makt över dig, och detta är orsaken till din bedrövelse. Fäder ska undervisa varje ny generation om Guds lag och verk, som psalmisten förkunnade. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob. Sin undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn. Så skulle det bli känt för ett kommande släkte, för barn som en gång skulle födas, och de skulle berätta det för sina barn. De skulle då hoppas på Gud och inte glömma hans verk, utan följa hans bud. Förvisso är evangelieundervisningen ett ansvar som delas av fäder och mödrar. Men Herren är tydlig med att han förväntar sig att just fäderna ser till att prioritera den högt. Och låt oss komma ihåg att informella samtal, när vi arbetar och leker tillsammans och när vi lyssnar på varandra, är viktiga beståndsdelar av den undervisningen. Herren förväntar sig att fäder hjälper till att forma sina barn, och barn vill ha och behöver ett föredöme. Själv välsignades jag med en föredömlig far. Jag minns att när jag var en pojke på ungefär 12 så kandiderade min far till kommunfullmäktige i vårt lilla samhälle. Han drog inte igång en stor valkampanj. Allt jag minns är att pappa lät mina bröder och mig dela ut flygblad dörr till dörr med en uppmaning att rösta på Paul Kristofferson. Ett antal vuxna som jag gav ut flygblad till sa att Paul var en bra och en ärlig man och att de inte skulle ha något emot att rösta på honom. Mitt unga pojkhjärta svällde av stolthet över min far. Det gav mig tillförsikt och en önskan om att gå i hans fotspår. Han var inte fullkomlig, det är ingen, men han var ärlig och god och ett föredömligt exempel för en son. Disciplin och tillrättavisning är en del av undervisningen. Som Paulus sa, till den Herren älskar tuktar han. Men när det gäller disciplin måste en far vara mycket försiktig så att det inte ens kommer i närheten av misshandel, något som aldrig kan rättfärdigas. När en far tillrättavisar måste han motiveras av kärlek och ledas av den heliga anden. I rätt tid, skarpt tillrättavisande, när den heliga anden manar därtill, och därefter visande större kärlek mot honom som du har tillrättavisat, för att han inte ska betrakta dig som sin fiende, så att han kan erfara att din trofasthet är starkare än dödens band. Disciplin enligt det gudomliga mönstret handlar inte så mycket om att bestraffa som att hjälpa en närstående längs självbehärskningens väg. Herren har sagt, alla barn har anspråk på sina föräldrar för sin försörjning tills de är myndiga. Och försörjning är en helgad aktivitet. Att försörja sin familj, även om det i allmänhet kräver tid borta från familjen, är inte oförenligt med faderskapet. Det ligger i faderskapets innersta natur. Arbete och familj är överlappande områden. Det här rättfärdiga förstås inte att en man försummar sin familj för sin karriär eller den andra ytterligheten, att han låter bli att anstränga sig och gärna lämnar över ansvar till andra. Med kung Benjamins ord, och ni kommer inte att tillåta att era barn går hungriga eller nakna. Inte heller kommer ni att tillåta att de överträder Guds lagar och slåss och gräla med varandra. Istället kommer ni att lära dem att vandra på sanningens och allvarlighetssamhetens vägar. Ni kommer att lära dem att älska varandra och tjäna varandra. Vi står smärtan hos de män som är oförmögna att hitta sätt och tillräckliga medel för att försörja sina familjer. Det finns ingen skam för dem som, trots att de gör sitt bästa, inte kan uppfylla en faders alla plikter och funktioner. Handikapp, död och andra omständigheter kan göra det nödvändigt med individuella anpassningar. Släktingar bör vid behov ge hjälp och stöd. Att älska modern till hans barn och att visa den kärleken är något av det bästa en far kan göra för sina barn. Det bekräftar och stärker äktenskapet som ligger till grund för deras familjeliv och trygghet. En del män är ensamstående fäder, fosterfäder eller styrfäder. Många av dem strävar uppriktigt och gör sitt allra bästa i en roll som ofta är svår. Vi hedrar dem som gör allt som kan göras i kärlek, tålamod och självuppoffring för att tillgodose den enskildes och familjens behov. Nämnas bör att Gud själv anförtrodde sin enfödde son till en fosterfar. Och visst var det delvis tack vare Josef som Jesus under sin uppväxt växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. Tråkigt nog så har en del barn på grund av dödsfall, övergivande och skilsmässa inte någon far att leva tillsammans med. En del har kanske fäder som är fysiskt närvarande men känslomässigt frånvarande eller på andra sätt ouppmärksamma eller försumliga. Vi uppmanar alla fäder att göra bättre ifrån sig och bli bättre. Vi uppmanar media och underhållningsbranschen att oftare porträttera lojala och dugliga fäder som verkligen älskar sina fruar och på ett intelligent sätt vägleder sina barn istället för de klantar och töntar eller killar som skapar problem som fäder allt för ofta framställs som. Till barn vilkas familjesituation är bekymmersam vill vi säga att det gör inte er mindre värda. Utmaningar är ibland en fingervisning om att Herren litar på er. Han kan hjälpa er, direkt och genom andra, att ta itu med det som är svårt. Ni kan bli den generation, kanske den första i er släkt, där det gudomliga mönstret som Gud har avsett för familjen verkligen tar form och välsignar alla generationer efter er. Till er unga män, med tanke på den roll ni kommer att ha som försörjare och beskyddare vill vi säga, förbered er nu genom att vara flitiga i skolan och planera att vidareutbilda er. Utbildning, det må vara universitet, folkhögskolor eller en lärlingstjänst eller liknande program, är nyckeln till att utveckla de färdigheter och förmågor som ni kommer att behöva. Utnyttja möjligheten att umgås med människor i alla åldrar, även barn, och lär er att skapa sunda och givande relationer. Det brukar innebära att man pratar med människor ansikte mot ansikte och gör saker tillsammans ibland och inte bara förbättrar sin SMS-förmåga. Lev ett liv så att ni som män ni kan bidra med renhet till ert äktenskap och till era barn. Till hela det uppväxande släktet säger vi att var ni än placerar er egen far på skalan bra, bättre, bäst. Och jag förutsäger att ni kommer att värdera honom högre ju äldre och visare ni blir. Så bestäm er för att hedra honom och er mor genom ert eget liv. Kom ihåg hur Johannes uttryckte en fars trängtande hopp. Ingenting glädjer mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Er rättfärdighet är den största heder någon far någonsin kan få. Till mina bröder, fäderna i den här kyrkan, säger jag att jag vet att ni önskar att ni var en mer fullkomlig far. Jag önskar i alla fall att jag var det. Men låt oss ändå, trots våra begränsningar, sträva vidare. Låt oss lägga åt sidan de överdrivna idéerna om individualism och självförverkligande i dagens kultur och tänka främst på andras lycka och välbefinnande. För trots våra tillkortakommanden så ökar vår himmelska fader vår förmåga och får våra enkla ansträngningar att bära frukt. Jag uppmuntras av en berättelse som dök upp i tidskriften New Era för en del år sedan. Och författaren berättar följande. När jag var liten så bodde vår lilla familj i en tvårumslägenhet på andra våningen. Jag sov på soffan i vardagsrummet. Min pappa, som var stålarbetare, begav sig till jobbet mycket tidigt varje dag. Varje morgon så brukade han dra täcket runt om mig och stanna upp en stund. Jag brukade halvsova när jag kände hur min pappa stod bredvid soffan och såg på mig. Och allt efter jag långsamt vaknade så blev jag generad över han stod där. Jag försökte låtsas att jag sov. Jag blev medveten om att han stod där vid min säng och bad med hela sin uppmärksamhet, energi och koncentration för mig. Varje morgon så bad min pappa för mig. Han bad att jag skulle få en fin dag, att jag skulle vara trygg, att jag skulle lära mig och förbereda mig för framtiden. Och eftersom han inte kunde vara med mig förrän på kvällen så bad han för lärarna och mina vänner som jag skulle vara med den dag. Först förstod jag inte riktigt vad min pappa gjorde de där månaderna när han bad för mig. Men när jag blev äldre så började jag uppfatta hans kärlek och intresse för mig och allt jag gjorde. Det är ett av mina favoritminnen. Det var inte förrän många år senare efter jag hade gift mig, fått egna barn och brukade gå in i deras rum när de sov och be för dem. Som jag helt förstod hur min far kände för mig. Alma vittnade för sin son. Se, jag säger dig att det är Kristus som förvisso ska komma. Ja, han kommer för att förkunna glada budskap om frälsning för sitt folk. Och nu min son, var detta det uppdrag som du kallades till. Att förkunna dessa glada budskap för detta folk. För att bereda deras sinnen, eller rättare, att de skulle kunna bereda sina barns sinnen till att höra ordet vid tiden för hans ankomst. Det är det verk fäder har att utföra idag. Må Gud välsigna dem och att klara av det i Jesu Kristi namn. Amen.
The rolling forth of the Lord's plan.
Det sätt på vilket Herrens frälsningsplan har rullat fram under denna tidernas fullbordans utdelning övergår nästan vårt förstånd. Ett exempel på det är president Monsons tillkännagivande om 4 nya tempel under det här mötet. När president Monson kallades som apostel 1963 fanns 12 tempel i drift över hela världen. I och med invigningen av templet i centrala Provo finns det nu 150. Och det kommer att finnas 177 när alla nu tillkännagivna tempel är invigna. Det ger anledning för oss att ödmjukt glädjas. För exakt 180 år sedan idag, den 3 april 1836, visades en förunderlig syn för profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery i Kirtlands tempel. Det skedde bara en vecka efter templets invigning. I den synen såg de Herren stå på talarstolens bröstvärn i templet. Bland annat förkunnade frälsaren: låt hela mitt folks hjärtan fröjda sig. De som av all sin kraft har byggt detta hus åt mitt namn. Ty se, jag har godtagit detta hus och mitt namn ska vara här. Och jag ska i barmhärtighet uppenbara mig för mitt folk i detta hus. Vid det heliga tillfället uppenbarade sig forntida profeter, bland andra Elia, som lämnade över nycklarna som behövdes för templets förrättningar. Vi kan i någon mån föreställa oss det firande som pågår i Quito i Ecuador, Harare i Zimbabwe, Belém i Brasilien och i Lima i Peru, både bland medlemmar och missionärer. Med tanke på det som hände i Bangkok i Thailand för ett år sedan när det templet tillkännagavs. Syster Shelley Senior, hustru till dåvarande missionspresidenten i Thailand, David Senior, mejlade släkt och vänner för att berätta att när de hade hört president Monson tillkännage det templet följde 12 sömnlösa timmar och många glädjetårar. De ringde sina missionsassistenter 11:30 på natten och informerade dem. Assistenterna ringde till alla missionärer. De rapporterade tillbaka att hela missionen var vaken mitt i natten och hoppade upp och ner i sängarna. Syster Senior bad skämtsamt sina vänner och släktingar: snälla, säg inget till missionärsavdelningen. De thailändska medlemmarnas andliga reaktion var lika stark. Jag är säker på att det funnits andliga förberedelser i hem och hjärtan och himmelska uppenbarelser som förberett de heliga där dessa nyligen tillkännagivna tempel kommer att finnas. Syster Senior i Thailand specialbeställde några fickspeglar att använda i sin personliga undervisning, särskilt den med systrar. Ett tempel fanns inetsat i spegeln tillsammans med orden: se dig själv i templet. När någon tittade i spegeln såg hon sig själv i templet. Paret Senior lärde undersökarna och medlemmarna att föreställa sig att de var i templet och att göra nödvändiga förändringar i sin livsstil och att förbereda sig andligt för att nå det målet. Min uppmaning denna förmiddag är att var och en av oss, var vi än bor, ska se oss själva i templet. President Monson har sagt, det är inte förrän du har besökt Herrens hus och tagit emot alla de välsignelser som väntar dig där som du har fått allt det kyrkan har att erbjuda. Det viktigaste och de högsta välsignelserna i kyrkans medlemskap är de välsignelser vi tar emot i Guds tempel. Slutcitat. Trots bristen på rättfärdighet i världen idag lever vi i en helig tid. Under århundraden har profeter beskrivit vår tid med hjärtan fyllda av kärlek och längtan. Profeten Joseph Smith åberopade både Obadja i Gamla testamentet och första Petrusbrevet i Nya testamentet och bekräftade Guds stora avsikt att möjliggöra dop för de döda och låta oss vara frälsare på Sionsberg. Herren har låtit vårt folk ha framgång och har gett oss resurser och profetisk vägledning så att vi trofast kan utföra våra tempelplikter både för levande och döda. Tack vare Jesu Kristi återställda evangelium förstår vi livets mening. Faderns frälsningsplan för sina barn, frälsarens återlösningsoffer och familjens centrala roll i himlens organisation. Kombinationen av det ökande antalet tempel och de tekniska framsteg som hjälper oss uppfylla vårt heliga ansvar att släktforska för vår förfäders räkning gör det här till den mest välsignade tiden i historien. Jag gläds åt hur exceptionellt trofasta våra ungdomar är i att indexera och att hitta sina förfäder och sedan utföra dop och konfirmationer för dem i templet. Ni är bokstavligen bland de frälsare på Sionsberg som det profeterats om. Hur förbereder vi oss för templet? Vi vet att rättfärdighet och rättfärdiggörelse är grundläggande delar i att förbereda sig för templet. I Lärarnas förbund kapitel 97 står det: och om mitt folk uppför ett hus åt mig i Herrens namn och inte tillåter något orent komma dit in så att det förorenas, skall min härlighet vila däröver. Fram till 1891 skrev kyrkans president under varje tempelrekommendation för att slå vakt om templets helighet. Det ansvaret delegerades senare till biskopar och statspresidenter. Det är vår stora önskan att medlemmar i kyrkan lever så att de är värdiga en tempelrekommendation. Se inte templet som ett avlägset och kanske ouppnåeligt mål. Om de arbetar med sina biskopar kan de flesta medlemmar uppnå alla rättfärdiga krav på relativt kort tid. Om de är fast beslutna att uppfylla villkoren och omvända sig fullständigt från sina överträdelser. Det innefattar att vara villiga att förlåta oss själva och inte fokusera på våra brister eller synder som något som för alltid utestänger oss från att inträda i ett heligt tempel. Frälsarens försoning utfördes för alla Guds barn. Hans återlösningsoffer tillfredsställer rättvisans krav för alla som verkligen omvänder sig. Skrifterna beskriver det här på ett mycket vackert sätt. Om era synder än är blodröda skall de bli snövita och era synder ska inte mer komma ihåg. Vi försäkrar er att när ni lever efter rättfärdiga principer får ni och era familjer glädje, tillfredsställelse och frid. Medlemmar, både vuxna och ungdomar, intygar både för sig själva och intervjuerna att de är värdiga när de besvarar frågorna för en tempelrekommendation. Det huvudsakliga villkoret är att vi stärker vårt vittnesbörd om Gud, Fadern, hans son Jesus Kristus och hans evangeliums återställelse och att vi upplever den heliga andens hjälp. Templets välsignelser är oräkneliga. Templets huvudsakliga välsignelser är upphöjelsens förrättningar. Evangeliets plan handlar om upphöjelse och omfattar att ingå och hålla heliga förbund med Gud. Bortsett från dop och konfirmation utförs och mottas de här förrättningarna och förbunden i templet när de gäller levande. För de döda tas alla de frälsande förrättningarna och förbunden emot i templet. Det finns inget som Herren kunnat göra för människornas frälsning som han försummat att göra, sa Brigham Young. Allt som kan åstadkommas för deras frälsning, oberoende av dem, har gjorts av och genom frälsaren, tillade han. Kyrkans ledare organiserar stavar, församlingar, kvorum, kyrkans biorganisationer, missioner och så vidare i våra kapell och övriga byggnader. Herren organiserar eviga familjer enbart i tempel. Det är tydligt att de som har ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande och som verkligen omvänt sig från sina synder är helt och hållet godtagbara för Herren i hans heliga hus. Vi vet att Gud inte gör skillnad på människor. Något av allt det dyrbara som jag älskar med templet är att bland de som besöker det görs det inte någon skillnad utifrån tillgångar, rang eller ställning av något slag. Vi är alla lika inför Gud. Alla är klädda i vitt för att visa att vi är ett rent och rättfärdigt folk. Alla sitter sida vid sida med en önskan i sina hjärtan att vara värdiga söner och döttrar till en kärleksfull himmelsk fader. Tänk bara, över hela världen kan kvinnor och män genom heliga förrättningar och förbund i heliga tempel återvända till Guds närhet och vara tillsammans för evigt. Det gör de i ett vackert, heligt beseglingsrum som alla tempelvärdiga medlemmar har tillträde till. När de har ingått de här förbunden kan de se sig själva i tempelspeglarna som sitter mitt emot varandra. Templets speglar återkastar bilder fram och tillbaka till synes i evighet. Dessa spegelbilder hjälper oss att tänka på föräldrar, mor- och farföräldrar och alla tidigare generationer. De hjälper oss att se de heliga förbund som binder oss samman med alla kommande generationer. Det är oerhört betydelsefullt. Och det här börjar när du ser dig själv i templet. President Howard W. Hunter uppmanade oss: begrunda de majestätiska lärdomarna i invigningsbönen för Kirtlands tempel. En bön som enligt profeten Joseph Smith gavs till honom genom uppenbarelse. Det är en bön som förblir besvarad för oss som individer, som familjer och som ett folk. Tack vare den prästadömets makt som Herren gett oss att använda i hans heliga tempel. Vi är klokt i att studera kapitel 109 i Läran och förbunden och att följa president Hunters uppmaning att göra Herrens tempel till den stora symbolen för vårt medlemskap. Templet är också en plats för tillflykt, tacksägelse, undervisning och insikt om allt som rör Guds rike på jorden. Under hela mitt liv har det varit en lugn och fridfull tillflyktsort i en värld som bokstavligt talat är i uppror. Det är underbart att lämna världsliga bekymmer bakom sig i den heliga omgivningen. När vi är i templet eller ägnar oss åt släktforskning känner vi ofta maningar och får ingivelse från den heliga anden. Ibland när vi är i templet blir slöjan mellan oss och de som finns på andra sidan väldigt tunn. Vi får särskild hjälp i våra ansträngningar att vara frälsare på Sionsberg. För flera år sedan i ett tempel i Centralamerika var hustrun till en man som numera är generalauktoritet emeritus behjälplig när en far och mor och deras barn skulle ta emot eviga förbund i beseglingsrummet där templets evighetsspeglar finns. När de var klara och vände sig mot speglarna la hon märke till ett ansikte i spegeln som inte fanns i rummet. Hon frågade mamman och fick veta att en dotter hade gått bort och därför inte var fysiskt närvarande. Den avlidna dottern togs då med i den heliga förrättningen genom en ställföreträdare. Underskatta aldrig den hjälp som ges i templet från andra sidan slöjan. Ni ska veta hur uppriktigt vi önskar att alla ska göra de förändringar som krävs för att vara värdiga att komma till templet. Begrunda under bön var ni befinner er i ert liv. Sök andens vägledning och prata med er biskop om att förbereda er för templet. President Thomas S. Monson har sagt: det finns inget viktigare mål för dig att arbeta på än att bli värdig att besöka templet. Jag hade förmånen att tillsammans med president Henry B. Eyring delta i återinvigningen av templet i Suva i Fiji för 2 månader sedan. Det var ett speciellt heligt tillfälle. President Eyrings mod och starka maningar från anden gjorde att återinvigningen kunde fortsätta trots den värsta orkan som någonsin uppmätts på södra halvklotet. Fysiskt och andligt skydd gavs till ungdomar, missionärer och medlemmar. Herrens hand märktes tydligt. Återinvigningen av templet i Suva i Fiji var en tillflykt undan stormen. Ofta när vi upplever livets stormar får vi se hur Herrens hand förser oss med ett evigt beskydd. Den ursprungliga invigningen av templet i Suva i Fiji den 18 juni 2000 var också anmärkningsvärd. När templet nästan var färdigt togs parlamentsmedlemmar som gisslan av en grupp rebeller. Centrala Suva plundrades och brändes. Militären utlyste undantagstillstånd. Som områdespresident reste jag med de 4 statspresidenterna i Fiji för att träffa militärledarna vid militärförläggningen Queen Elizabeth Barracks. När vi hade förklarat hur vi tänkt oss invigningen gav de sitt medgivande, men de var bekymrade för president Gordon B. Hinckleys säkerhet. De rekommenderade en liten invigning utan några arrangemang utanför templet som hörnstensceremonin. De betonade att vem som helst som var utanför templet var en möjlig måltavla för våld. President Hinckley godkände ett litet invigningsmöte med endast det nya tempelpresidentskapet och några få lokala ledare. Inga andra bjöds in på grund av faran. Men han sa med eftertryck: om vi inviger templet kommer vi att ha hörnstensceremonin. För Jesus Kristus är den främsta hörnstenen och det här är hans kyrka. När vi sen gick ut för att utföra hörnstensceremonin fanns det inga icke-medlemmar, barn, mediepersoner eller andra där. Men en trofast profet visade sin modiga och orubbliga hängivenhet mot frälsaren. Senare sa president Hinckley om frälsaren: det finns ingen annan som är hans like. Det har aldrig funnits någon, det kommer aldrig att finnas någon. Vi tackar Gud för gåvan hans älskade soner. Han som gav sitt liv för att vi skulle få leva. Och som är den orubbliga främsta hörnstenen i vår tro och i sin kyrka. Bröder och systrar, det är min bön att var och en av oss ska hedra frälsaren och göra de förändringar som krävs för att se oss själva i hans heliga tempel. Genom att göra det kan vi fullfölja hans heliga ändamål och förbereda oss själva och våra familjer för alla de välsignelser som Herren och hans kyrka kan ge oss i det här livet och i evigheten. Jag bär mitt fasta vittnesbörd om att frälsaren lever. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you.
are grateful to the Mormon Tabernacle
Choir. Vi tackar tabernakelkören för den vackra musik de framfört den här förmiddagen. Vår avslutande talare för det här mötet blir president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga O du salighetens klippa. Tacksägelse får vi sedan av syster Carol F. McConkie, första rådgivare i unga kvinnors generalpresidentskap. President Uchtdorf.
Thank you, President Monson, for these wonderful.
Tack, president Monson, för de här underbara templen. Det är en välsignelse för kyrkan och för mänskligheten och alla de nationer som tar emot dessa underbara byggnader. Kära bröder och systrar, ett av mina outplånliga barndomsminnen börjar med det avlägsna tjutet av flyglarm som väcker mig. Snart hörs ett annat ljud, smattrande och surr av propellrar som gradvis växer tills luften skakar. Väl tränade av vår mor tar vi barn varsin väska och springer upp för backen till skyddsrummet. När vi skyndar oss genom kolmörkret faller gröna och vita lysgranater från himlen för att markera mål för bombplanen. Konstigt nog kallar alla de här lysgranaterna julgranar. Jag är 4 år gammal och jag bevittnar en värld i krig. Inte långt från där vi bodde låg staden Dresden. De som bodde där bevittnade kanske 1000 gånger värre än det jag såg. Ohyggliga eldstormar orsakade tusentals ton sprängämnen, svepte genom Dresden och ödelade mer än 90% av stan och lämnade i stort sett bara spillror och aska efter sig. På väldigt kort tid hade staden, som en gång kallats juvelskrinet, gått upp i rök. Erich Kästner, en tysk författare, skrev om denna ödeläggelse. 1000 år för att bygga hennes skönhet, en enda natt för att fullständigt ödelägga den. Som barn kunde jag inte föreställa mig hur ödeläggelsen efter ett krig som vårt eget folk hade startat någonsin skulle kunna repareras. Världen omkring oss verkade helt hopplös och utan framtid. Förra året hade jag tillfälle att återvända till Dresden. 70 år efter kriget är den återigen ett juvelskrin till stad. Ruinerna har röjts undan och staden har byggts upp igen och till och med förbättrats. Under mitt besök såg jag den vackra lutherska kyrkan Frauenkirche, vår frus kyrka. Ursprungligen byggd på 1700-talet var den en av Dresdens gnistrande juveler, men kriget reducerade den till en grushög. I många år förblev det så, tills det slutligen bestämdes att Frauenkirche skulle återuppbyggas. Stenar från den förstörda kyrkan hade förvarats, katalogiserats och de användes så långt möjligt i rekonstruktionen. Idag kan man se dessa brandsvärtade stenar som är i de yttre väggarna. De här ärren är inte bara en påminnelse om byggnadens krigshistoria utan också ett hoppets monument. En storslagen symbol för människans förmåga att resa sig på nytt ur askan. När jag begrundade Dresdens historia och förundrades över sinnrikheten och beslutsamheten hos dem som återuppbyggde det som en gång blivit så fullständigt förstört, kände jag den heliga andens ljuva inflytande. Sannoliken tänkte jag, om människan kan ta ruiner, spillror och resterna av en trasig stad och återuppföra en respektingivande byggnad som reser sig mot himlen. Hur mycket mer har då inte vår allsmäktige fader makt att återställa sina barn som har fallit, som haft svårigheter eller som gått vilse? Det har ingen betydelse hur fullständigt förstörda våra liv verkar vara. Det har ingen betydelse hur blodröda våra synder är, hur djup bitterhet vi känner, hur ensamma, övergivna eller brustna våra hjärtan må vara. Till och med de som är utan hopp, som lever i förtvivlan, som har brutit förtroenden, som har övergett sin redbarhet eller vänt sig bort från sin Gud, kan byggas upp på nytt. Utom de sällsynta förtappelsens söner finns det inte ett enda liv som är så förstört att det inte kan återställas. Evangeliets glädjebudskap är detta. Tack vare den eviga lycksalighetsplanen som vår kärleksfulla himmelske fader gav och genom Jesu Kristi oändliga offer kan vi inte bara förlossas från vårt fallna tillstånd och bli rena igen. Vi kan också övervinna vår mänskliga föreställningsförmåga och bli arvtagare till evigt liv och få del av Guds obeskrivliga härlighet. När frälsaren verkade på jorden ogillade den tidens religiösa ledare att han tillbringade tid med människor som de hade stämplat som syndare. Kanske tyckte de att det verkade som om man tolererade eller till och med ursäktade syndigt beteende. Kanske trodde de att det bästa sättet att hjälpa syndare till omvändelse var att fördöma, håna och dra vanära över dem. När frälsaren märkte vad fariseerna och de skriftlärda tänkte, berättade han en liknelse. Om någon av er har 100 får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? Och när han har hittat det blir han glad och lägger det på sina axlar. Genom århundradena har den här liknelsen traditionellt tolkats som en uppmaning till oss att gå ut och föra tillbaka de förlorade fåren och hjälpa dem som har gått vilse. Och det här är ju helt riktigt, men jag undrar om det inte finns ännu mer. Är det möjligt att Jesus avsikt först och främst var att undervisa om den gode herdens arbete? Är det möjligt att han vittnade om Guds kärlek till sina vilsegångna barn? Är det möjligt att frälsarens budskap var att Gud är fullständigt medveten om dem som har gått vilse och att han kommer att hitta dem, räcka ut sin hjälpande hand och rädda dem? Om så är fallet, vad måste fåret göra för att få rätt till den gudomliga hjälpen? Behöver fåret veta hur man använder en komplicerad sextant för att räkna fram sina koordinater? Behöver det kunna använda en GPS för att ange sin position? Behöver det ha expertkunskap för att kunna skapa en app som tillkallar hjälp? Behöver fåret få uppbackning av en sponsor innan den gode herden kommer till undsättning? Nej, verkligen inte. Fåret är värt gudomlig undsättning helt enkelt för att den gode herden älskar det. Jag tycker att liknelsen om det förlorade fåret är ett av de mest hoppfulla avsnitten i skrifterna. Vår frälsare, den gode herden, känner och älskar dig. Han vet när du har gått vilse och han vet var du är. Han känner din sorg, din tysta vädjan, din fruktan, dina tårar. Det spelar ingen roll hur du gick vilse, vare sig det var genom egna dåliga val eller genom omständigheter utanför din kontroll. Det enda som betyder något är att du är hans barn och han älskar er, sina barn. Eftersom han älskar dig kommer han att hitta dig. Han lägger dig på sina axlar jublande och han tar med dig hem och säger till alla: gläd er med mig. Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Men, tänker du, vad är haken? Nog måste jag väl göra mer än att bara vänta på undsättning. Även om vår kärleksfulla fader önskar att alla hans barn ska återvända, tvingar han ingen till himlen. Gud räddar oss inte mot vår vilja. Så, vad behöver vi göra? Hans inbjudan är enkel. Vänd om till mig, kom till mig, närma er mig och jag ska närma mig er. Det är så vi visar honom att vi vill bli räddade. Det krävs lite tro. Men misströsta inte. Om du inte kan uppbåda tro just nu, börja med hopp. Om du inte kan säga att du vet att Gud finns, kan du hoppas på att han finns. Du kan önska att tro. Det räcker till att börja med. Handla sedan efter det hoppet och kommunicera med din himmelske fader. Gud visar dig då sin kärlek och hans arbete med att rädda och förvandla påbörjas. Med tiden ska du känna igen hans hand i ditt liv. Du ska känna hans kärlek och din önskan att gå i hans ljus och följa hans väg växer för varje steg i tro som du tar. Vi kallar de här stegen lydnad. Det är inget populärt ord idag, men lydnad är en högt värderad princip i Jesu Kristi evangelium. Eftersom vi vet att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad mot evangeliets lagar och förordningar. När vi ökar i tro behöver vi också tillväxa i trofasthet. Jag citerade tidigare en tysk författare som sörjde över Dresdens ödeläggelse. Han författade även frasen "Es gibt nichts Gutes außer man tut es." För de av er som inte talar det celestiala språket. Det här betyder i översättning: ingenting blir bra om det inte genomförs. Ni och jag kan vara mycket vältaliga om andliga ting. Vi kan imponera på folk med vår skarpsinniga tolkning av religiösa ämnen. Vi kan tala entusiastiskt om religion och drömma om vår boning i höjd. Men om vår tro inte förändrar vårt sätt att leva, om det vi tror på inte påverkar våra dagliga beslut, är vår religion värdelös. Och vår tro är, om inte död, så i alla fall inte särskilt välmående, utan är i riskzonen att dö så småningom. Lydnad är trons livsnerv. Det är genom lydnad som vi samlar in ljus i själen. Men ibland tror jag att vi missförstår ordet lydnad. Vi kanske ser lydnad som ett mål i sig, istället som en medel att nå målet. Eller så bankar vi lydnadens metaforiska hammare på budens järnstäd i ett försök att forma dem vi älskar genom ständig upphettning och konstanta slag till en heligare, himmelsk materia. Utan tvivel finns det tillfällen när vi behöver få en sträng uppmaning till omvändelse. Det finns säkerligen en del som bara kan nås på det viset. Men det kanske finns en annan liknelse som kan förklara varför vi lyder Guds bud. Kanske lydnad inte handlar så mycket om att böja, vrida och hamra våra själar till något som vi inte är. Istället är det en process genom vilken vi upptäcker vad vi egentligen är gjorda av. Vi är skapade av den allsmäktige guden. Han är vår himmelske fader. Vi är bokstavligen hans andebarn. Vi är skapade av himmelsk materia som är ytterst värdefull och förfinad. Och därför bär vi inom oss gudomlig substans. Här på jorden belamras ju våra tankar och handlingar av det som är fördärvat, oheligt och orent. Världens smuts och damm befläckar själen och gör det svårt att känna igen och komma ihåg vår bördsrätt och vårt syfte. Men inget av det här kan förändra vilka vi verkligen är. Den grundläggande gudomligheten i vår natur finns kvar. Och i samma stund som vi väljer att vända våra hjärtan till vår älskade frälsare och börja gå på lärjungeskapets stig, händer något mirakulöst. Guds kärlek fyller våra hjärtan. Sanningens ljus fyller våra sinnen. Vi börjar förlora lusten att synda och vi vill inte längre vandra i mörkret. Vi ser inte längre lydnaden som ett straff utan som en befriande väg mot vår gudomliga mål. Och gradvis börjar denna jords fördärv, damm och begränsningar att försvinna. Till sist framträder den oskattbara, eviga ande som finns i den himmelska varelsen inom oss. Och en strålglans av godhet blir vår natur. Mina kära bröder och systrar, kära vänner, jag vittnar om att Gud ser oss såna som vi verkligen är. Och han anser att vi är värda att rädda. Du kanske känner att ditt liv ligger i spillror. Du kanske har syndat. Du kanske är rädd, arg, bedrövad eller plågad av tvivel. Men liksom den gode herden finner sitt förlorade får. Om du bara lyfter upp ditt hjärta till världens frälsare, så finner han dig. Han räddar dig. Han lyfter upp dig och lägger dig på sina axlar. Han bär dig hem. Om mänskliga händer kan förvandla spillror och ruiner till en vacker kyrka, då kan vi lita på att vår kärleksfulla himmelske fader kan och kommer att bygga upp oss på nytt. Hans plan är att bygga upp oss till något som var ännu större än det vi var. Mycket större än vi någonsin kan föreställa oss. För varje steg i tro på lärjungeskapets stig växer vi till att bli de varelser med evig härlighet och oändlig lycka som vi skapades till att bli. Det här är mitt vittnesbörd och min enkla bön. I Jesu Kristi, vår mästares heliga namn. Amen.
Our Father in heaven,
it is with gratitude that we det är med tacksamhet som kommer i slutet av detta möte. Vi har känt anden, Herrens ande, i stort mått. Mitt Fader, vi är tacksamma för det budskap som vi har fått från dina utvalda tjänare, från profeter, siar och uppenbarare. Vi är så allra mest tacksamma för att få höra av från vår älskade profet, president Thomas S. Monson, som vi älskar och stöder med all vår hela hjärtat. Och himmelska Fader, vi ber när vi nu lämnar detta möte att de instruktioner som vi har fått ska liksom komma ihåg dem, ska känna dem i hjärtat. De ska kunna tränga in djupt och motivera oss att handla i enlighet med din stridssinne och din vilja. Att vi ska vara strikt lydiga buden som är dyrbara. Så att vi ska vara så starka och lyda buden. Lyda förbunden som vi har ingått i de frälsande förrättningarna som vi är så tacksamma för. Himmelske Fader, vi prisar dig. Vi är tacksamma för dig gåvor. För den gåva som din älskade son är. Och för den renande och helande möjliggörande kraft som hans försoningsoffer skänker. Vi säger detta i ödmjukt i vår Herre och frälsare Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Det här var en utsändning från den 186:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Denna utsändning har tillhandahållits som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.